Från vad vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist. Det här är podden som snabbt gör dig mer allmänbildad inom ett aktuellt ämne. Idag är det ämnet utbrändhet.
Och sen också någonting som jag upptäckte för att jag upplevde det själv. Det var det här med så kallad psykogen feber. Och det är att man får en viss temperaturhöjning i kroppen. Man tror att man har feber, men det är inte. Det är 37,2-37,3 som är en förhöjning, men inte faktiskt feber.
De senaste decennierna har allt fler bränt ut sig. Ökningen av sjukskrivningar är så kraftig att den är svår att förklara. Är det resultat av ökade krav, av orimliga krav eller att människor inte längre är redo att bita ihop? Vad som historiskt sett kanske betraktas som ett individuellt problem är i praktiken ett samhällsproblem. Samtidigt verkar fler kvinnor än män drabbas, så är det kanske i huvudsak ett kvinnoproblem vi har att göra med. Men låt oss börja på det personliga planet på den medicinska nivån. Hedvig Södlund är professor i psykologi och har forskat på minnet och hur hjärnan fungerar i många år. Hon gästade avsnitt 130 för att prata om demens och om att leva med demens i sin närhet. Och när vi skulle spela in så berättade hon om en annan personlig paradox, nämligen att hon som forskat så mycket på hjärnan och hur den reagerar drabbades av utmattningssyndrom hösten 2016 och blev sjukskriven i ett års tid. Eller paradox, det är det ju inte. Alla kan bli utbrända, även om folk tycker att det var kul att någon som forskar på hjärnan så att säga, blir utmattad. Men det kan hända vem som helst, det kan hända snabbt också. Och i vårt samtal om utmattning så försökte vi vidga perspektivet för att prata om hur man kan förstå det här. Ur ett samhällets perspektiv och hur utveckling kan bromsas. Men också vad man själv kan göra åt det. Som drabbande eller kanske också som anhörig. Det blev ett kul samtal och man lärde sig mycket. Vi har både skrattat och flamsat och kommit med mycket fakta. Så jag tror att den sätter den här diagnosen som är så vanlig i ett lite annat perspektiv. Och förresten, om du inte redan följer den här podden så föreslår jag att du klickar på följa-knappen i din app för att inte missa nästa avsnitt. Du är också förstås alltid välkommen att skicka ett mejl med tips på ämnen du tycker vi borde ge perspektiv på eller tips på gäster som du vet kan det här med att utbilda och allmänbilda. Då ska du mejla oss på perspektiv@vadvivet.se. Perspektiv@vadvivet.se är adressen. Men med detta sagt så är det nu dags för professor Hedvig Södlund. Låt oss då börja tala om utmattningssyndrom. Den medicinska diagnosen ställs av läkare för intyg till Försäkringskassan och då får kod F438A. Hur kan det komma sig att det samtidigt inte finns någon vedertagen medicinsk diagnos som heter utbrändhet? Det här är så konstigt att det kan finnas en kod, men det finns ingen uttömmande.
Det är en bra fråga. Jag skulle tro att det är för att man inte har hittat kanske fysiologiska aspekter. Fast det är klart, ADHD... Ja, det är en bra fråga. Det ska ju faktiskt sägas ändå att utmattningssyndrom är någonting man inte har forskat supermycket på ännu. Det är fortfarande hyfsat ny diagnos i sammanhanget.
Därför man säger syndrom snarare än diagnos, kanske?
Alltså det är ju en diagnos att få det syndromet.
Så
det beror lite på hur man definierar saker och ting.
Ja, jag tänkte om det är liksom en sår eller plåster vi pratar om. Så att det är alltså orsak till det.
Aha. Ja, nej, jag tror att det saknas forskning på det. Och sen är det lite, och det kanske vi kommer in på senare, men att det är lite könsbetingat också.
Jaha, kvinnosjukdom. Man vill lägga den där att göra. Vi tar den sen.
Psykosomatiskt. Ja. Och jag vet inte hur det är med fibromyalgi idag, ifall det är en sjukdom. Fast det är det väl. Men det tog ju lång tid också, innan den liksom klassades som. Det var ju det här sveda, verk och brännkärring förut, kallar man det. Så det är bra.
Och det är alltid överklasskvinnor som får det. Aha. Och koordinationen är alltid liksom att de antingen är bara hysteriska och ska tagga ner och måste vara sängliggande. Eller möjligtvis beroende på hur mycket intäkter som familjen har att de måste åka till Schweiz. Frisk luft och...
Just det.
För utmattningssyndrom har ju funnits sedan 2003 men tillstånd känns sedan 1800-talets slut när det kallas för neurasteni.
Just det. Men precis.
Men då var det väl också en kvinnosjukdom?
Sannolikt. Ja. För det är precis det där som du beskriver. Det var väl Charcot och Freud och alla de där som diagnostiserade inom citationstecken kvinnorna med det här. Och då, jag pratade med Marie Åsberg som är liksom nästorn inom det här med utmattningssyndrom. Och hon beskrev hur det var industrialismen. Att då orsakade man, när man byggde järnvägar, så helt plötsligt började de gå jättefort i 30 km i timmen. Mm. Och det blev folk stressade av att det gick så fort. Så jag skojar lite nu. Men...
Nej, men det där har jag faktiskt läst om att man fick, då fanns det också något sånt, alltså järnvägssyndrom eller någonting.
Ja.
Man behövde, när man kommer fram till en stad måste man sätta sig ner och vänta på att själen ska komma. Alltså, jag har hört
vad intressant! Sånt. Ja, men det ligger mycket i det ändå.
Men vi kan ju inte, alltså, för man hade ändå i sig tiden det ska ta sig från liksom Västerås till Stockholm. Just och sen att det nu går på liksom jättemycket fortare. Precis. Då måste man på något sätt landa. Så att...
Det är inte så dumt ändå. Jag tycker inte det. Ja, jag...
Nej, ställ till allt det där som vi har hört, lärt oss. Liksom. Men Marie Åsberg, det är hon som hon ledde en undersökning, va?
Precis så, 2003. Mm. Minns jag det som. Precis. Mm. Man hade sett en ökning i mängden depression, fast det var inte riktigt depression. Och, ja, hon fick i alla fall upp, vad ska man säga... Vad är det hundar får? De får spår på någonting.
Ja, ah, just det. Ah.
Hon fick nys om det här och började utreda det här. Och sen dess har hon blivit liksom nummer ett experten i Sverige på det här.
Ja, för det är hon som, men jag läser på rätt här, så fann hon att många beskrev tillståndet som utbränd.
Ja, just det.
Så det där begreppet dyker upp.
Mycket, precis. Och det känns ju lite så, att man är liksom bränd i hjärnan på något sätt. Och kroppen.
Ja, då är det, definitionen hon har är väl ungefär att man har haft en alldeles för stor arbetsbelastning under lång tid.
Precis, och det där med arbetsbelastning, det är ju, för då kan man ju tänka lätt på arbete, yrket, men det är ju även på fritiden. Mm. För det mesta, så utomlands så finns inte diagnosen utmattningssyndrom. Där pratar man om burnout, alltså utbrändhet. Men i Sverige så pratar man om utmattningssyndrom, och då pratar man om just att det är jobbet och fritiden som tillsammans är så pass... Att man inte har fått någon återhämtning från de två. Båda har varit så intensiva.
Och hur är definitionen på burnout då? Är det bara
förlåt.
Jobb?
Ja, precis. Det var det jag skulle komma till. Precis. Det... Och på franska finns faktiskt termen le burnout professionnel. För då är det just verkligen arbetsrelaterad utmattning eller utbrändhet.
Men det är klart att om man har mycket på jobbet så är man antagligen inte hur chill som helst privat. Alltså det är ju också en konstig så här kompartimentalisering av...
Absolut. Jag vet bara att när jag har läst på om det här att det är liksom sådana definitionerna är. Men jag tycker verkligen att det är centralt. Att det spelar ingen roll var stressen och ansträngningarna kommer ifrån. Men det centrala är att man har brist på återhämtning. Ingen återhämtning. Och som du säger, har man det jättestresset på jobbet, då kommer ju det med hem.
Mm.
Och så kan det sätta sig på sömnen. Och då blir man ännu sämre rent fysiskt och mentalt. Och så fungerar saker och ting ännu sämre, så man ännu sämre och så vidare. Absolut. Mm. Det kan sätta igång en snöbollseffekt.
Men om det inte finns någon tydlig definition av det och symptomen är lite diffusa och orsaken till det kan också vara lite grumlig eller svår att förstå. Alltså då är klart man kan förstå att folk tänker att det känns som att man hittar på.
Ja, alltså, fast riktigt så där diffust är det inte. Så alltså Socialstyrelsen har tagit fram vissa kriterier. De säger så här att man ska ha haft det väldigt ihållande stress under minst 6 månaders tid som man inte har fått tillräckligt med återhämtning från under minst 6 månader. För det mesta är det mer. Och det här ska ha resulterat i åtminstone 2 veckor av vissa symptom. Och så har de en lista på olika typer av symptom som är kroppsliga, som är kognitiva och som är känslomässiga.
Mm. Och någon slags medicinsk professionell person ska kunna intyga det här.
Precis så.
Så det är
precis
inte att känna sig
utbränd. Nej, verkligen inte. Gud nej. Nej, man måste ju gå till en läkare. Mm. Absolut.
Släng av utbrändhet ger vi inte mycket för.
Ja, men, nej, precis. Precis, jag känner mig lite utbränd. Ja. Nej, men precis. Nej, verkligen inte. Nej, så det är inte så flummigt alls, utan det finns strikta kriterier.
Men problemet är väl också här att det är... Och du beskriver i din bok om din egen historia att det plötsligt så rann det över för en dag eller stängdes ner eller vad ska man säga?
Alltså rann över är verkligen rätt ord tror jag. Ja. Jo men precis, ska jag berätta lite hur det var? Eller?
Dra den roliga historien.
Ja men, eller, ja men varför inte? Ja, men, nej men som sagt, jag hade haft det väldigt intensivt dels på jobbet då, som jag jobbade som forskare på Uppsala universitet, drev min egen forskargrupp, mycket ansvar, mycket undervisning, stora anslag och så vidare. Och privat hade jag också rätt kämpigt med föräldrar som var sjuka och så vidare. Och det hade varit så en lång tid. Min doktorand Eva hade precis disputerat.
Mm.
Mycket jobb. 3 dagar senare, jag skulle hålla också en kurs i biologisk psykologi för doktorander, en forskarutbildningskurs. Så skulle vara på hög nivå. Jag skulle sätta ihop allting och föreläsa. Ja, det var mycket krav, mycket press. Ja. En morgon, jag går ut för att köpa mediciner till min mamma på apoteket. Ja. De är slut. Jag kände så här, ännu en motgång. Jag kommer upp på gatan. Min kusin ringer och säger så här, men tjena, hur är läget? Och jag bara börjar storgråta. Alltså det var verkligen som den där lilla droppen som bara gjorde att det rann över. Började storgråta där mitt på gatan och en kvinna kommer fram och frågar, hur är det lilla vän? Nej, men, och då sa min kusin så här, nu måste du sjukskriva dig. Och jag bara, Jag kommer ihåg det här ögonblicket så himla mycket, för det var så känsloladdat och det var så många känslor. För å ena sidan kände jag så här, jag kan inte sjukskriva mig. Jag har så många åtaganden. Det är så många som är beroende av mig, som jag handleder, som jag, ja och så vidare. Samtidigt kände jag, åh vad skönt. Tänk om jag bara slipper allt. Det vore ju fantastiskt att få dra i nödbromsen och liksom bara, all aktivitet avstannar. Och det här är väldigt klassiskt för utmattningssyndrom, att det är ett akut insjuknande och dramatiskt, som de flesta kan säga att det var det ögonblicket.
Det var den saknade pillerburken som fick en liten tuba själv på ett stort last. Jag tycker på något sätt kan det, alltså bägaren rinna över det också en sån, men en liten tuba, för på något sätt så är upp folk som har utmattningssyndrom, de har ju också en vittnar allt om att de bär ett väldigt stort lass.
Verkligen.
De bär upp andra människor, verkligen. Andra människor lägger grejer på dem. Oh. Och då kan jag inte riktigt liksom styra över vad andra lägger på dem. Det finns verkligen någonting i det som är, alltså att inte kunna kontrollera, den slags maktlöshet.
Du har helt rätt. Mm. Och faktum är, när man pratar om stressfaktorer på jobbet som kan vara farliga, då är det just bristande kontroll är en av de faktorerna. Och det där är ju lite det, att man själv inte kan kontrollera det. För en del personer som till exempel är egenföretagare och så, de kan ju säga, visst jag har jättemycket och sådär, men det är jag som styr vad jag gör. Det är en jäkla skillnad.
Just det, det finns någonting där, liksom, för det är inte kontrollbehov egentligen vi pratar om.
Nej.
Utan det är att du kan inte kontrollera att nu måste vi göra det här också.
Ja, ja.
Det är otydliga deadlines, det är otydligt ansvar, och det kan ju såklart vara hemma också. Otydligt målbildat.
Absolut.
Det måste vara rent på liksom riskbänken, och sen är det just inte det, och då går allt åt helvete. Ja,
ja men precis, precis.
Men det är olika, alltså, i efterhand så kan du ju se att du hade lite symptom, du har varit läkare och förstått saker rätt, men lite så diffusa.
Precis, lite influensaliknande symptom var det, ser jag i efterhand, eller det såg jag egentligen då också. Precis, jo jag såg massor med symptom och jag visste att det var liksom på gränsen, och jag sa till och med det till min arbetsgivare, att jag går på knäna. Men de brydde sig liksom inte om det. Och jag kände också att jag, som sagt, hade inte möjlighet att sakta ner och säga nej till grejer. Precis.
Jo, jag allt som du vet, allt vad du varit med om och forskat och kan allting om hjärnan, bla bla bla. Om vi tar tillbaka det, vad skulle du råda din dåvarande liksom chef att säga till dig?
Oj,
han bara sagt så här, okej, du går hem, vi löser det här på något sätt. Eller vad hade hjälpt dig då?
Så till exempel då, det som var väldigt konkret, det var att personen som var ansvarig för undervisning, han sa, du måste ha den här och den här och den här undervisningen och la på mig liksom nya grejer utöver det jag redan hade. Jag sa till honom, jag går på knäna, jag kan inte ta mer. Och då sa han, för jag förklarade att mina föräldrar var sjuka och att jag var... Och han sa, men Hedvig, dina föräldrar blir ju inte friskare. Och han menade då att...
Låt dem dö.
Nej, han menade, jag kan inte ge dig någon lättnad i din undervisning, därför att saker kommer ju bara bli värre. De kommer ju inte att bli värre. Det här är inget tillfälligt, det var så han menade. Det här är ingenting tillfälligt. Och det var ju alltså... Ja,
vad hade varit det bättre liksom?
Han borde ha varit förstående. Alltså en förstående arbetsgivare, det kan lösa mycket. Och att man får en tillfällig break.
Så han borde bara sagt, okej, jag fattar. Jag tar på mig och ringer 3 samtal och ställer in de här grejerna. Så du, för det är också en sån där annan, för du ringer och ställer in.
Ja, men det är ändå, han var ändå ansvarig för undervisningen. Så det är upp till honom att hitta personer som undervisar. Och om jag inte kan då göra den här nya grejen. För det är det jag ska säga. Det var inte så att jag hoppade av ett uppdrag jag redan hade. Utan jag ville tacka nej till något nytt. Han borde då ha sagt så här, jag förstår. Lycka till. Jag hittar någon annan. Så borde det ha varit. Sen var det mycket annat också på min arbetsplats. Det var väldigt mycket så här vänskapstjänster och man gav sina egna bättre...
Jag är tillbaka till de här grejerna som varit orsakade. Så just den här, det är ju tillbaka till maktlösheten.
Ja, precis.
För maktlöshet är att någon lägger på grejer på dig som inte styra. Maktlöshet är att du inte kunna liksom vara herre över sitt öde. Eller att, jag menar, i perioden när jag har haft mycket dåliga chefer har jag haft en enorm erfarenhet av.
Ja.
Och då tror jag också att man kan fortfarande känna det, att nu är jag min egen så många år, men liksom att när det ringer ett samtal, det är aldrig att det är liksom, nu ringer något.
Det är nog positivt, är det så du menar?
Nej, det är, utan det är liksom...
Jag skrattar, för jag vet precis vad du menar.
Ja, det är någonting som, nu är något liksom och
något ringer, du måste
då
fixa.
Då ringer någon chef som heter Anders eller Pontus eller något som är bara är helt liksom... Jag fick förut det med en Anders chef när jag skulle berätta att vi väntade barn och att jag skulle gå på pappaledighet om 9 månader.
Ja.
Så han, det är klart att jag ska vara pappaledig. Så länge du sköter ditt jobb.
Ja.
Och det var också den här totala oförståendet. Liksom och det var något tillfälle jag hade också liksom, för mycket att göra. Och jag kände att nu är det liksom besvärligt. Men du vill bara göra en lista. Jag vill upproffsa för att inte göra en lista.
Tänk va, då löser sig allt.
Men vi har ju de olika faserna här också. Vi har risk, vi har akut, vi har återhämtning. Vilka är de faserna? Är risk är det här latenta med influensasymptomen?
Precis, så man har som en slags uppbyggnadsfas kan man säga. Mm. Där man bygger upp sjukdomen. Och det är precis det. Då kan man uppleva olika symptom. I mitt fall var det att jag hade väldigt mycket huvudvärk. Så här, skärande huvudvärk. Jag hade yrsel. Hjärtklappning förstås och svårt att sova och svårt att somna och sen att man vaknar i varje timme, det är ju en klassiker.
Mm. Men att man är det här verkliga symptom, alltså rent medicinskt, eller är det psykosomatiskt? För det kan ju också vara en sån... Alltså det är ju det är lika mycket värt så att säga.
Men jo, det beror ju på hur man definierar. Det är ju orsakat av stress.
Ja.
Och om stress är psykosomatiskt, alltså ja, det börjar som en... Ja, hur ska man definiera stress? Är det psykiskt? Det är ju inte på, hittar på liksom. Man är stressad för att det är en massa krav i omgivningen.
Mm.
Och då reagerar kroppen fysiskt.
Absolut. Och sen kommer någon fram och ska börja mäta, men vi kan inte se det här och det här verkar normalt eller liksom.
Ja, ja.
Man kan ju uppleva saker som kroppen att det är någonting fel och väldigt starkt.
Just det.
Och sen kanske ibland är svårt att exakt sätta fingret på.
Absolut. Jo, men så kan det ju vara med stress just. Men det som jag tyckte var så intressant när jag läste på om den här boken, det var ju de enorma fysiska symptom som stress kan skapa.
Mm.
Att det är verkligen ett gift för kroppen. Så många får också ont, värk i armar och ben och i magen. Det sätter sig på matsmältningssystemet och man blir hård i magen, man blir lös i magen. Och sen också någonting som jag upptäckte för att jag upplevde det själv, det var det här med så kallad psykogen feber. Och det är att man får en viss temperaturhöjning i kroppen. Man tror att man har feber, men det är inte. Det är 37,2-37,3 som är en förhöjning, men inte faktiskt feber. Men det här fick jag otroligt ofta när det var mycket, så att kroppstemperaturen steg. Sen fick jag också slags influensaliknande symptom. Det kändes som jag hade influensa, men jag hade inte det. Men jag var liksom sängliggandes i 3-4 dagar. Och det var, jag kallade det för min sjukdom. Nu är jag sjuk på mitt sätt. Och jag gick till läkaren flera gånger. För jag tänkte så här, är det något fel? Nej, men han kunde inte hitta något fel. Alltså, han såg att jag hade lågt järnvärde. Och så fick jag äta järntabletter. Mm. Det var det liksom. Men ja.
Nej, men det är precis det jag är ute efter. Det är ju svårt att liksom, om du kommer in att försöka hitta det. Och att stress kan vara på så många olika sätt.
Jag vet, men det som är synd är, jag känner ändå att det saknas kunskap hos många inom läkarkåren. Mm. Därför att hade han känt till utmattningssyndrom, då tror jag att han hade fångat det. Jag menar inte att han var en dålig läkare, jag bara menar att det finns inte så mycket kunskap. Men en sak som jag tycker är väldigt intressant, som jag upptäckte för ett par år sedan, det är det här med laktat, alltså mjölksyra. Det var ett reportage på radion om post-covid och heter det ME, just det, ME, någon sån här trötthetssyndrom. Och man har sett att de personerna har förhöjda nivåer av laktat, alltså mjölksyra. Och att det här kan förklara deras trötthet, tänker man. Jag är övertygad om att personer med utmattningssyndrom också har förhöjda nivåer av laktat. Det är bara det att man inte har undersökt det. Och jag kontaktade faktiskt Marie Åsberg om det här och frågade. Och hon sa, vet du, om jag var ung idag så skulle det vara precis det jag skulle forska om. Jag tror mycket på det. Så jag tror att det finns fysiologiska
mått. Precis. Och allting tyder ju på det. Och att det bara att i många sjukdomsfall så ser vi att okej, det här väldigt tydliga förhöjda nivån av detta.
Just det.
Eller den nedsatta förmågan av det
precis.
Här. Men det här är liksom så många grejer som allihopa bara är lite off.
Ja, just
två
det.
Grader upp och ner, det kan hända.
Jag vet.
Ta av dig mössan så kanske löser sig.
Och ta kammaren när du ändå håller på.
Gör en lista, det var beta av. Om det finns någonting där som också är intressant med hela som stress. Och hur vi också kan liksom bota det eller motverka det i nummer 144 av den här podden avsnitt så pratar vi med professor Kerstin Uvnäs Moberg om att hunden är en oxytocinbomb och hur den liksom kan föda hela det här må bra-systemet som ju balanserar stress, rädsla.
Just det.
Så att liksom skaffa hund kan faktiskt lösa ganska mycket. Inte minst att då måste du gå ut och att vara utomhus är bra. Alltså ja. Det är liksom...
Jag vet, en positiv spiral.
Allting
om man ska
börjar med
säga.
Hund på något sätt. Liksom.
Ja, det...
Så vi har en risk, vi har byggt upp någonting och sen kommer den akuta. Och
precis.
Då står man på Fleminggatan och gråter för att det inte fanns piller till mamma. Och sen hur lång är den akuta? För sen börjar en återhämtningsfas.
Just det, alltså den akuta är ju väldigt kort. Det är ju just där och då så att säga. Men det är då själva insjuknandet... Det är då man får diagnosen, så kan man väl säga.
Just det.
Ja. Och det är många som beskriver till exempel att de helt plötsligt, de kanske är på jobbet och helt plötsligt minns de inte hur de ska komma hem. Det finns andra som en morgon, de kommer inte ur sängen. Det är också väldigt vanligt. Så den här akuta fasen, den är, det är just en händelse kan man säga. Ja. Man kommer inte hem, man hittar inte hem, man kommer inte ur sängen. Man står och gråter, precis. Och sen börjar då, ja eller börjar, om man söker hjälp. Mm. Eller om man sjukskriver sig och så vidare. Och jag sjukskrev mig ju först. Och gick och pratade lite med en terapeut. Men han hade ju inte specialkunskap om det här. Så han var toppen på jättemånga sätt. Han var verkligen toppen. Men det krävdes ändå att det skulle komma till stressmottagningen sen. För att få professionell hjälp som var liksom specialiserad på det här.
För det är så lustigt, för jag tänker det här har vi tjatat om hur länge som helst. Folk som springer runt och känner sig stressade, ja, men också liksom utmattning. Vi har ju funnit tillräckligt länge i liksom vårt mer kollektiva medvetande och på arbetsplatser. Att det, alltså, jag fattar inte hur man inte kan, även som allmänläkare så måste man väl kunna säga, och hur har du det på jobbet då? Det just måste väl ingå i diagnostiken?
Absolut. Men att konstatera att någon är stressad och så kan man nog klara av. Men sen hur man kommer därifrån till att liksom få ett mer hållbart liv. Alltså mer hållbar vardag utan den här utmattningen. Det är nog något annat.
Just det. Plus att det sen är också skrivit, för att komplicera ytterligare, att det finns ju människor som faktiskt går runt och använder stress. Att de är stressade som ett sätt att signalera att jag är väldigt eftertraktad. Jag är väldigt viktig. Ja.
Jag måste bara försöka förstå vilka typer av människor du menar.
Nej, men folk i allmänhet. Oh, du kan väl skjuta på det här mötet 10 minuter?
Jag förstår.
Nej, jag kan inte för de 16 veckor mellan 2 och 3. Alltså, det finns den här... Hur är det?
Förstår.
Jag minns att jag själv gjorde en sån här för några år sedan. Att liksom, jag tycker slut att säga att jag är stressad. För det blir något som... Liksom, gör något åt det då.
Jag förstår.
Om det blir, liksom, jag, för mig blir det så här, men då blir jag ju en slags offer att omständigheterna kräver. Så här, nej, men jag har varit lite intensivt nu i några veckor kan jag säga. Även om det har varit klart, sjukt mycket i 2 års tid. Jag har varit lite intensivt nu för att liksom, det är någonting... Säger väl mer av mig än någon annan. Men jag tycker det är något som blir också så här banalt att springa runt och säga att det är jävla mycket nu.
Ja.
Ja, det är liksom, det är mycket nu och det är mycket i vår och det är mycket i sommar och det är mycket i jul och det är mycket
så. Det är livet. Ja. Är det lite så? Eller att man inte själv monitorerar?
Jag tror att det är något att du flyter runt och säger det. Ja, men är det för mycket så kan man väl säga det. Eller nu som du sa, nu går jag på knäna för det händer
just
ju.
Okej, bra, då
gör vi en plan. Eller liksom.
Just det.
Men det finns en del människor som definitivt springer runt på att det är jävla mycket nu. Alltså apropå genusperspektivet så ser de ju ganska ofta mer ut som mig.
Jag förstår faktiskt vad du menar nu. Det, ja.
Ja, inte minst i makronomiska institutioner finns det många sådana som de har gjort sina inledande paper och publiceringar och hittat någon slags liksom, roll de är.
Just det, jäkligt viktiga.
Ja, någon liten docent någonstans eller sånt.
Det. Docent, det var inte mycket värt. Nej, jag skojar. Bara för att jag är professor. Jo, det är sätt.
Ja, men de är mer än postdoc.
Men knappt.
Nej, men så då blir det så här, du vet, det är ju någonting. Så därför är det också inte... Så baksidan av det är ju att människor som säger att det är mycket nu...
Oh.
Jo, eller hur? Liksom.
Jag fattar, just det.
Vi kan ju söka efter människor till nya positioner, inte på vad vi vet, men på andra jobb. Där kan man säga att det är stresståligt.
Jag vet. Det där är faktiskt jätteintressant. Saken är den, när det kommer till folk som blir
utbrända... Börja hos oss, för vi är dåligt utbrända. Organiserade. Och nu lockar du det så.
Nej, men de flesta som blir utbrända, det är just folk som har varit väldigt stresståliga. Som i och med det så har de klarat av väldigt mycket och lägga på nya saker och ta sig an nya saker tills det en dag liksom spricker. Jag vet att jag pratade med en kvinna jag har tränat lite med och hon sa just det att jag är inte stresstålig. Alltså när det blir för mycket, då lägger jag mig och sover. Jag bara, shit vad bra att kunna göra det. För då blir man ju inte utbränd faktiskt.
Ja, då blir du avundsjuk på hennes regleringsmekanism.
Ja, snyggt uttryckt. Precis så. Ja.
Men när du gick till läkaren, jag vet att du fick rådet då att liksom byta bana.
Ja, men precis. Så det här var när jag gick till läkaren efter att jag hade stått där och stod gråtit. Precis. Då sa han just det att, för det första ville han inte sjukskriva mig länge. Han sa så här, okej, 3 veckor men inte mer. Och så sa han så här, du måste byta bana. Eller typ att jag rådade dig att byta bana. Och så berättade han hur han själv hade bytt från det ena till det andra. Vad det nu var.
Mm.
Ja. Och jag blev alldeles paff. Alltså... Jag tyckte det var dumt på så många sätt. För jag älskar ju forskning. Jag har lagt ner 20 år av mitt liv med att liksom bygga den här karriären. Och så tycker han så här, ja men byt jobb.
Men man kan ju förstå det. Byt jobb till något, vad det nu ska vara. Stå på ett museum och vaktantal.
Ja, men, och så tror jag att det finns så mycket tankar också om att jag hade blivit utbränd, tänker jag, för att akademin, och det är så stressigt och det är så mycket konkurrens och bla bla bla. Och du klarar inte trycket. Men det är betydligt mer komplext än så. Mm. Så det är liksom inte en enkel lösning. Alltså, det är inte alla som blir utbrända för att de jobbar på universitetet. Tvärtom vill jag på att säga. Mm. Nej, men så, alltså så här. För en del kan det nog vara rätt kanske att byta liv eller byta livsstil, och då kanske det ingår att byta jobb. Men det kan ju vara arbetsplatsen som faktiskt behöver ändra på sig, inte personen som behöver byta arbetsplats.
Varför är det så mycket fler kvinnor som drabbas än män?
Ja, det är en komplex fråga, och det finns ju väldigt många orsaker till utmattningssyndrom och utbrändhet. Men naturligtvis...
Absolut, men fortfarande kvinnor är överrepresenterade i varenda kategori.
Absolut, jag vet. Naturligtvis gäller det här gamla, så att säga, att kvinnor dubbelarbetar mer än män och att de gör mer i hemmet än män. För man vet att kvinnor ägnar 5 timmar mer i veckan än män åt hushållsarbete, och männen i sin tur har 5 timmar mer fritid inom situationstecken. Och det är ju återhämtande med fritid. Sen är det ju också så fortfarande att Sverige är inte så jämställt som många kanske vill göra gällande. Kvinnorna har betydligt lägre lön. Av Sveriges alla tillgångar så äger män 70% och kvinnor får nöja sig med 30%. Och det här med pengar, det ska man inte underskatta, alltså betydelsen av det. Det är inte bara att man kan köpa tjusiga saker, utan det är makt och det är frihet. Mm. Så det är väldigt många kvinnor som är fast i relationer som de inte har råd att lämna. Och det är ju väldigt stressande att göra det. Sen är det också så att kvinnor faktiskt, ja... Vi tar inte samma plats i samhället, så att säga. När det gäller på arbetsplatsen så vet man att man inte lyssnar lika mycket på kvinnor. Och att kvinnors förslag inte blir tagna på samma allvar som mäns. Ja, just det. Jag såg en studie igår från universitetsvärlden just. Mm. På konferenser och sådär. När man introducerar en talare. Män introducerar andra män som doktor, när de är doktor, i om det var 80% av fallen. Medan de introducerar kvinnliga doktorer i 50% av fallen som doktor. Alltså det blir, man ger inte kvinnor den cred de ska ha. Och...
Så då skulle jag introducera dig utan att säga att du är professor. Men jag skulle introducera min kollega som professor. I...
Precis, om det var en manlig, precis. Att du skulle kalla honom för professor men inte mig. Liksom. Och det här, alltså det, jag såg det på Instagram och det inlägget, det var så många kvinnor som vittnade. Jag förstår att anekdoter inte är evidens. Men det är så många som känner igen sig.
Jag har varit tillräckligt mycket i den akademiska världen för att liksom se...
Det är helt otroligt. Så kvinnor måste kämpa hårdare i sina yrken för att få den uppskattning som de faktiskt är värda. Och dessutom få den lön som de är värda. Och här säger många så här, ja men ni måste ta för er mer i löneförhandlingarna. Mm. Jag har tagit för mig i löneförhandlingar. Jag har argumenterat här. Men då tänker folk så här, vem tror du att du är?
Mm. Ja, men, alltså, det, så det har jag inte fått. Den världen är fascinerande. Jag har en kollega på KTH som är, hon är inte professor i Sverige, men utomlands så översätts det som professor. Hon är väl nära professor. Eller
just
inte
det.
Vad det är, för jag kan de där för dåligt rangordning.
Ja, associate professor.
Men utomlands så presenteras hon som professor.
Ja.
Det är också intressant att på engelska så duger
absolut.
Hon.
Absolut, ja.
Men på svenska så, alltså det blir något så här jättekonstigt att samma kollegor kan säga samma sak om henne. Att ja, men här är professor X. När de är utomlands och pratar engelska.
Just det.
Men i Sverige så blir hon då är hon något...
Lina.
Ja, hon är precis notch under liksom.
Ja, men jag förstår.
Det är också en sån där intressant...
Ja, men absolut. Och lite på samma sätt. Män till exempel i sport, fast det kanske inte riktigt är 100% vederlagt. Men att män ibland kan kallas för sina efternamn, och det är lite pondus. Mm. Medan kvinnorna kallas för sina förnamn. Inom politiken till exempel, Mona och Maggan.
Ja, absolut, vi intimiserar liksom.
Ja, men precis. Mm. Och infantiliserar. Alltså kvinnorna blir som barn. Man behandlar kvinnor lite som barn. Ja, men just det. Och det skriver jag också i boken. Med Iron Man... Och Iron Girl. Det finns alltså det här loppet för män som är Iron Man. Och jag har sett att det finns en kvinnomotsvarighet och då heter den Iron Girl. Och you go girl. Vadå girl? Vi är kvinnor. Vi är vuxna kvinnor. You go woman. Alltså.
Ja, Iron Lady har ju inte heller några kanonkonnotationer.
Lady.
Efter Thatcher, men,
liksom. Ja, du tänker såg. Jag tänkte inte ens på det.
Nej.
Ja. Jag tänkte lady. Jag tänkte så här. Tiara.
Nej. Det är silver lady. Men det finns någonting i det där också som är som att kvinnor blir drabbade för att det finns en förväntas ta ansvar och känner nog ta ansvar. Det, här, det finns ju en bok som jag glömt vem som skrev, men den här det är familjens lilla projektledare.
Just
eller något i den stilen. Bara,
just
som ju handlar om att...
Så har du lilla projektledare? Du ser, kvinnor blir det förminskade.
Nej, den heter nog fan bara familjens projektledare. Vi får kolla upp det sen. Men det är i alla fall det är en intressant... För vår historia, vårt system gör att kvinnor tar på sig rollen som projektledare. Och det kan jag absolut gjort mig skyldig till att säga, men nu har du gett dig själv en uppgift som ingen har gett dig. Skit i den.
Jag vet, det där är så svårt. Jag vet. Och då kan man ju tänka så här, ska jag välja då att inte göra, ta på mig allt det här? Då blir det inte gjort, märker man. För jag har gjort det så ibland, att jag släpper allting. Då blir det ingenting. Och då får man i så fall stå ut med att det blev inte bra. Det blev inte bra det här. Men jag vet, och det där, jag lever ensam, men jag hör om många människor som, ja men där kvinnan vill ha det på ett visst sätt, och mannen liksom får anpassa sig till det eller inte, och att det blir liksom...
Och till råga på allt hav då, vi kan också se, om jag läst på korrekt, att kvinnor också har en större känslighet för depression och ångest.
Det stämmer, precis. Mm. Så det finns sådana teorier om att kvinnor blir mer oftare utmattade för att de har den här känsligheten. Men faktum är att män blir ju också deprimerade och har ångest, men det tar sig andra uttryck. Mm. Så jag är inte säker på, ja, jag är inte säker på att det är helt riktigt att det skulle vara någonting sånt.
Mm, precis, det kan vara, då går vi in på korrelation och kausalitet här, för det kan ju också vara så att det blir fler som är deprimerade och har ångest och pratar om det, och då har de en större känslighet för att prata om att de faktiskt har det, medan vi män ska bita ihop.
Jag vet, och det säger ju, det är så dumt. Mm. Och när vi pratar om det här vill jag också lägga till att i sjukvården har man också sett att kvinnor inte heller blir tagna på samma allvar som män, apropå orsaker då till utmattning. Mm. Och vi måste kämpa mer för att få vård. Kvinnor får oftare livsstilsråd, medan männen får behandlingar och medicinering. Och det är klart att livsstilsråd kan väl också vara bra.
Det finns en massa påståenden kopplat till utmattningsdepression. Ja. Vi har snappat upp några och vi har fått frågor från lyssnarna. Drabbas i huvudsak känsliga personer?
Nej.
Punkt.
Alltså det beror på vad man menar med känslig. För jag tolkar det
apropå
som...
diminutiv.
Ja, och jag tänker det som... Ja, men precis, och svag lite grann. Nej, så är det inte. Jag nämner några svenskar som har drabbats. Det är till exempel Babben Larsson, Nanne Grönvall... Han före ÖB, Sverker Göransson tror han heter. Ja. Det är starka, drivna, hårt arbetande personer. De är de som drabbas. Sen kan man ju vara känslig för liksom, alltså socialt känslig och så. Men det finns inga belägg för det i alla fall i nuläget.
Vi vet också att det blir förändringar i hjärnan.
Just det.
Som liksom är efter ett benbrott.
Precis så.
Men blir de bestående då?
Nej, alltså om man kan ta sig ur den här stressiga situationen och ha mer återhämtning och ägna sig åt kanske hjärnstärkande aktiviteter så som att vara ute i naturen som vi sa, gå och promenera, röra på sig, meditation, sjunga i kör och så vidare, då kan hjärnan komma igen och återhämta sig. För vi vet ju det också att hjärnan skapar ju nya celler hela tiden. Vi har ju den här nybildningen, neurogenesen. Den kan gå långsammare och den kan gå snabbare. Men man kan öka på neurogenesen till exempel genom att motionera och så. Så absolut, hjärnan kan återhämta sig.
Och blir man någonsin frisk igen?
Det beror på vad man menar med frisk. Då brukar folk säga så här att man blir inte riktigt som tidigare. Men för att man ska inte bli riktigt som tidigare. För det var det som gjorde en sjuk.
Just det.
Så man kan bli återställd. Jag känner mig kognitivt återställd när det gäller mitt minne och min smarthet. Och jag hade en väldigt låg nivå så jag behövde inte återhämta så mycket. Nej, jag skojar. Nej. Men jag är mer stresskänslig än förut. Det ska sägas. Så det beror på lite... Jag tror att det sitter i kroppen länge.
Är du mer stresskänslig länge. Eller är du bara att du har lärt dig säga nej?
Nej, kroppen reagerar snabbare vid stress än vad den gjorde förut. Den har blivit betingad, känns det som. Mm. Och mitt hjärta drar igång snabbare när jag blir liksom... Jag tror det. Men definitivt att jag känner igen... Då känner jag ju igen signalerna och drar ner på tempot. Så du har helt rätt i det.
Ja, precis. Du har blivit bättre, inte liksom...
På att identifiera och agera. Precis.
Ja, för det är intressant med friskhetsdepressioner. Liksom är du högfungerande, då ska man kunna ta vilken skit som helst. Då ska stå och läsa. Liksom. Man bara, nej, jag vill verkligen vara lågfungerande på området.
Det är precis så. Jag brukar skoja lite om det. Om man inte vill bli utbränd, då ska man vara lat, man ska vara självisk och inte ha några ambitioner i livet.
Det är intressant, jag hade en situation nyligen där jag hade liksom, vi var på väg att göra något beslut som bara var så här helt fel och så gick jag med på det och sen så hade sov jag jättedåligt och så höll vi på fram och tillbaka och giddade med någonting och så bara så här, nej fan det här är fel och jag bestämmer ju faktiskt det för jag är chef här.
Ah.
Så tog jag tillbaka det liksom och gjorde en slags plan. Så här gäller det här, de här grejerna, jag har varit otydlig här, liksom. Det är intressant att det tar ju bara liksom en... När man är färdig med det och sen har skickat det där mejlet. Liksom.
Ah,
alltså det är direkt så sjunker ångestnivån.
Helt otroligt. Ah. Det är helt otroligt. Jag vet, jag får nästan en känsla i kroppen bara du beskriver det där. Ah, det är en sån lättnad.
Kan man mäta ångest som fysiologiskt förresten?
Alltså, i studier på ångest, då mäter man det genom svettningar i huden. Att man sätter en sån här konduktansmätare och mäter svettningar i huden. Sen om det är jämförbart med den här ångesten man har på natten när man ligger och inte kan sova, det kan jag inte riktigt svara på. Men det är så man mäter den i alla fall. Sen har man ju ångestskalor också, där man frågar. Men det är ju mer subjektivt. Eller jag menar, då kommer tyckande in.
Tillbaka till det vi sa innan, liksom, att det ångest är en sån oerhört tydlig fysisk sensation.
Jag vet.
Men att den så att säga inte behöver alls vara medicinskt tydlig.
Nej, jag vet. Och då är väl frågan precis, för vi värderar ju det medicinska, alltså det fysiologiska, väldigt högt i vårt samhälle.
Mm.
Och det kanske kommer att ändras, vem vet. Men, nej men precis. Och jag fick ju ofta, flera gånger så var jag inne på akuten just med väldigt tryck över bröstet och att det liksom rusade. Ja. Jag tänkte så här, nu har jag fått en sjukdom, nu är det sjukt.
Ja.
Nej, det var bara stress, konstaterar de varje gång. Och jag började tänka så här, vadå bara stress? Alltså stress är ett gift om det inte upphör.
Mm.
Så det är verkligen, ja.
Funkar antidepressiva som behandling, en annan som frågar?
Just det. Alltså, det fungerar inte mot själva utmattningen. Man blir inte så att säga piggare, snabbare. Däremot är det ganska vanligt att folk som har utmattningssyndrom också är deprimerade. Och då kan man behandla själva depressionen med antidepressiva. Men sen ska det ju sägas att det är väldigt vanligt att man skriver ut antidepressiva vid utmattningssyndrom. Därför att man vill blidka Försäkringskassan. Försäkringskassan som ska betala ut sjukpenning, de vill se att man försöker bli frisk. Min läkare skrev ut antidepressiva. Jag bara, men jag är inte deprimerad. Alltså, jag är fortfarande på och skämtade och liksom allt det där. Jag var bara helt slut. Men ja, han skrev ut det därför att som sagt Försäkringskassan vill
se. Som jag förstår kopplingen mellan depression och utmattning, så depression kan ju uppstå av olika anledningar, men det uppstår ju i dig. Medan utmattning kan inte bara uppstå i dig, utan det är bara omgivning.
Så
det är rummet.
Mycket bra sagt. Precis så.
Den ena individen, den andra är liksom rummet. På
precis så. Det där är precis så.
Mm.
Och det här är faktiskt, det kopplar till en annan sak som många har frågat mig om, och det är klimakteriet. Att många kvinnor, de undrar, kan det inte vara klimakteriet egentligen för utmattning? Därför att det finns så många symptom som överlappar.
Mm.
Och då har jag sagt så här, ja men jag hamnar ju inte i klimakteriet för att jag har det stressigt på jobbet. Just det som du säger.
Mm.
Att, och då menar jag alltså, nej, det är inte klimakteriet. Därför att, därför att om det som har hänt tidigare i mitt liv är väldigt stressande och jag är helt slut, då är det ju utmattning så att säga. Det är inte, ja, jag har blivit lite provocerad av det. Jag förstår att det finns överlapp också. Särskilt i symptomen.
Ja, korrelation, kausalitet här då. Man är duktig flicka, man gör grejer, man håller på. Fun fact, när jag hade alldeles för mycket så gick terapeuten som avbröt mig efter en halvtimme och på sin finlandssvenska sa, jag vet ditt problem, du är duktig flicka. Vilket var en ganska bra diagnos. Men väldigt så HBTQAI plus inkluderande.
En gång till, något.
Alltså hela så här HBTQAI. Du vet ut efter så att som, hon hade inga problem att liksom duktig flicka kunde hantera vem som helst. Det var rätt intressant att hon var bara så här, nej, du är så här, du tyder här, du är duktig flicka syndrom, pang pang, ge fan i det. Alltså väldigt, det funkade väldigt bra på mig.
Det gjorde det, gud, och var sakligt och pragmatiskt.
Ja, väldigt så. Men då tänker jag att har du haft duktig flicka syndrom och du varit duktig och tar på med saker och du är kapabel, du är stresstålig. Efter ett par år när ingenting händer och du får familj och så trasslar någonting till sig, så tonåringar och allting,
just
blir för mycket liksom. Och så slår det till.
Just det.
Sannolikheten är ganska stor att du är på väg in i klimakteriet.
Rent tidsmässigt, ja. Men du var väl inte det?
Nej, precis.
Så det kan hända ändå.
Man kan ju verkligen förstå.
Tidsmässigt, jo absolut. Men sen finns ju kvinnor som är 25 som blir utbrända. Det är inte klimakteriet. Alltså, nej, jag blir lite provocerad av det där. Sen kanske jag inte vill hamna i klimakteriet också. Men jag måste ändå reagera på uttrycket duktig flicka. Det är ju också så, alltså,
det beskriver
duktig pojke. Har vi hört om duktiga pojkar? Nej. Alltså, nej, det där också. Jag har mycket
och det
åsikter
var ju
om
befriande
det.
Med terapeuten, som hon såg det bara som att som de två ord som var sammanfogade.
Ja, men
att vilket kön man hade varit.
Ja, men det är också talande att hon kallade dig för flicka. Alltså, därför att det finns ingen motsvarighet för män.
Nej.
Och det är...
En driven man, duktig flicka.
Ja, men det är precis så. När män presterar, då bara, wow, vad duktig. Alltså, duktig.
Ja.
Vad kompetent han är. Låt oss ge honom en riktigt hög lön. När kvinnor presterar, då bara, åh, duktig flicka. Och just det, man säger också att kvinnor har så dålig självkänsla, många. Och att det är därför de presterar så mycket och så hårt. Jaha, så jag får inte vara karriärist om jag är kvinna. Då är jag bara, då har jag dålig självkänsla. Vad är det för idiot? Och idioti. Just det, och det vill jag också säga. Mm. Kvinnor, en del som har pratat om utbrändhet och utmattningssyndrom kallar de här kvinnorna för prestationsprinsessor. Det är så nedlåtande i mina öron. Dessutom, än en gång, är vi barn, vi kvinnor. Det borde ju heta prestationsdrottningar i så fall. Mm. Men det låter alldeles för kraftfullt och för bra, tror jag. Prestationsprinsessor, då har vi dem liksom under kontroll och vi kan... Ja, det är lite nedvärderande.
Ja, och liksom jag har inte liksom gjort den där distinktionen, för jag läste i en bok om liksom det där jag tolkar om. Är det individen eller är det liksom rummet?
Mm.
Men när vi beskriver bara individen och individen och individen, om de är duktiga flicka eller om de är liksom... Alltså, det kan vara att man befinner sig i ett rum där man är tvungen att uppträda på ett visst sätt.
Jag vet. För det är olika standard för män och kvinnor. Mm. Kvinnor förväntas göra ett bra jobb och vara noggranna. Mm. Om vi är det och gör saker bra, då får vi ingen bonus för det är ändå förväntat.
Mm.
Om en man gör saker noga och bra, då bara wow! För man tror att han ska göra lite slarvigt. Mm. Och det är också taskigt att ha en sån fördom om män. Men det innebär också att om en kille gör saker lite slarvigt, ja, men det var förväntat. Det är inga problem liksom. Alltså det är de här mötena som jag har gått på, till exempel när man har styrelsemöte och så vidare. Och män som kommer för sent och lägger in en prilla och alltså så här avslappnad och sitter som hej, jag vet inte vad. Ja, men det passerar som, han är en cool snubbe liksom. Det passerar bra och han ska ha en löneförhöjning. Men alltså kvinnor, om en kvinna skulle bete sig så, skulle man ju tro att hon hade psykiska problem.
Mm, typ. Ja, men det är det här skiftet, att det också alltid är lätt för systemet att säga att det är liksom kuggen som är problemet.
Jag vet.
Inte liksom maskinen.
Det är precis så. Nej, men precis så. Och det är ju en central sak i min bok där. Att det är, den tar fokus från individen till, den pratar om individen också, men till samhället, precis som du säger.
Men någonstans har du ju pratat om också här, de sakerna som har hjälpt dig och som vi ju också vet enligt forskningen kan hjälpa. De första grejerna, eller egentligen alla grejerna jag har skrivit upp här, är ju inte sånt som är... Det är inte liksom medicinering, det är inte något annat än det här. Förstå att du inte är ensam.
Just det.
Acceptera.
Mm.
Men jag kan tänka att det är någonting som måste vara den svåra.
Den är jättesvår. Den är så svår. Den tar lång tid. Men den är väldigt viktig för läkningen ändå. Mm. Att nu har det blivit så här.
Mm.
Du fungerar inte lika bra som tidigare. Du kommer behöva säga nej till saker. Och det är sorgligt. Men du kommer behöva säga nej till saker. Men det kommer att bli... bra om du tar hand om dig själv.
Det funderar på dock när jag läste det här var liksom, i vilken utsträckning så säger man att liksom, jag menar, jag accepterar att jag är här, nu gjorde du det också på det sättet liksom. Men vad fan, skrik på rummet?
Ja, men jag vet.
Acceptera att du sitter i ett dåligt rum.
Ja, men jag vet, jag vet. Jag sa ju faktiskt upp mig från min arbetsplats, för det var ingen bra arbetsplats. Ja. Den var toxisk.
Ja.
Men samhället, hur ska man ändra samhället? Det är tufft.
Mm.
Så jag gör mina grejer där jag kan. Jag skriver på Instagram om grejer, lyfter fram orättvisor och så vidare. Men här är ju saken också att man blir klassad som lite jobbig och besvärlig som håller på att klaga hela tiden. Men absolut.
Som kvinna.
Ja, precis.
Som man är man alltid konstruktiv.
Ja, men det är otroligt vad ni är skickliga. Låt oss ge grabben en löneförhöjning.
För det är en acceptans. Sen så pratar du också om den förändrade självbilden. Där man kanske behöver inse att jag har haft det här beteendet. Eller si och så. Jag menar, det är klart att jag har funderat på varför jag har haft så många dåliga chefer.
Förlåt, jag skrattar.
Men i vilken del av
jag
det ligger
med?
Det är klart, men här får man ju börja fundera på liksom vilken fadersfigur jag har vuxit upp med. Och vad är för liksom...
intressant.
Här finns ju något liksom, han har ju född 41. Så det här finns ju en massa skit som 40-talisterna har med sig. Liksom, men det är också ett sätt att tilltala och som kanske inte är så ömt och känsligt alla gånger. Men det innebär att när jag stöter på någon som är liksom ett arsle så kan jag säga, okej, här finns delar jag kan identifiera. Alltså det som kanske har varit varningssignal för dig.
Just det.
Kan bara med den här Anders-figuren liksom.
Ah.
Ja, men jag fattar, jag kan läsa honom.
Ja, jag förstår.
Det blir inget skrämmande alls.
Nej.
Och det tänker jag liksom där självbilden att fundera på det. Liksom, varför är jag en sån som... Ja, men vill jag vara det då? Eller liksom, jag passar ju uppenbarligen många miljöer med... dålig kultur.
Ja, just det.
Passa. Men det finns någonting där jag känner att, men, och innan jag startade vad jag vet så var jag i mediebranschen som är en gräslig bransch på alla sätt.
Just det.
Särskilt för kvinnor, men för alla.
Ah.
Mediekultur, reklam, videobranschen.
Liksom. Jag kan tänka mig det.
Ja, nej, men det är ingen snälla och det är liksom få människor och det är några som får bra betalt och sen är mycket frilansare. Alltså det är ju värdefullt löst på alla sätt. Liksom.
Vassa armbågar.
Så att försöka komma till det som handlar om att hur ska jag omvärdera, vad är viktigt?
Just det, vad är viktigt? Eller hur? Och ju äldre man blir också, det funderar man ju mycket på.
Ja, liksom jag vill inte vara med någon som inte är snäll. Det kan vara åt helvete.
Ja, men Vad befriande att höra det. Precis så, eller hur?
Mm. Ja. Jag har ju inte sagt det innan, men liksom, jag, en eller två gånger per år så ber jag folk dra åt helvete.
Ja, du gör det?
Ja, det är väldigt katartiskt. Liksom, så.
Det,
är liksom,
det förstår jag. Ligger de på sjukhus nu? Eller? Var är de?
Nej, men jag har nog både skällt ut folk live och också via telefon. Liksom, mm. att det här funkar inte längre. Och så här, folk som har varit soktiska länge, så liksom, okej. Jag bryr mig inte, så här läget. Gör så här som jag säger, eller så drar åt helvete. Jag är inte med på det här. Liksom.
Ja, det låter faktiskt jättebra. Det är därför du inte blir utbränd också, säkert. Eller kanske. Ja, det kanske bidrar. Kanske. Du sätter upp dina gränser och dina ramar.
Ja, men de gångerna jag har gjort det, det är alltid väldigt skönt. Innan kan det kännas som jättejobbigt att gå åt helvete. Men det finns någonting i det. Men som sagt, väl medveten om ett privilegium att ha grundat ett bolag. Eller när jag har en deltid i forskarvärlden, liksom, att då kunna, liksom, där är man ju oberoende på grejer. Liksom. Och där har jag en superbra chef. Men liksom, att hitta de här, det finns någonting, det är lätt att du ber folk åt helvete, det är det absolut inte. Men det finns någonting där att stå upp för sig själv.
Ja, ja!
Som är liksom att säga att men det var inte jag, det var Anders som var en idiot. Liksom. Vadå? Så länge du sköter ett jobb när man ska ha pappaledighet. Karin är en idiot.
Jag vet.
Punkt, behöver inte lägga mig tid på det. Liksom.
Just det, just det.
Du skriver också att dock att en sån sak att återhämta, det är att börja bry sig om andra. Du pratar om det som att liksom det är ett sätt att i hur man behandlar sig själv. Att förstå att bry sig om andra, men också bry sig om sig själv samtidigt.
Jaha, ja alltså, ja.
Att det handlar, jag tror att du beskriver om det i termer av att det handlar inte om att bli liksom egocentrisk. Utan nej, men precis, hitta relation precis. Som ger och...
Ja men precis, alltså så här. Jag har alltid varit någon som bryr mig väldigt mycket om andra och tar hand om andra och vill att de ska ha det bra. Men det är ju viktigt faktiskt att man själv har det bra. Och jag har ju känt just att jag vill fortsätta bry mig om andra, men det får inte vara på bekostnad av mig själv.
Mm.
Så du behöver inte vara Moder Teresa. Och don't be a hero. Det var någonting som jag sa till mig själv ofta under min utmattning. Därför att ingen kommer att tacka dig för att du har hjälpt alla andra och så här säger Hedvig, herregud vad vi uppskattar det här, får du ett diplom, här får du 20 000 eller 100 000, ingen kommer att tacka dig för det, så du måste tänka på dig själv för det är ingen annan som gör det och då kan jag skoja lite cyniskt men det är ju så, det är ingen som kommer och det är ingen som bryr sig om din hälsa.
Nej.
Så det måste du tänka på själv, men samtidigt så vill man ju inte förlora det här mänskliga naturligtvis och tänka på andra, alltså det är, jag tycker om sådana människor som gör det. Och jag vill också
för det låter som att det är en del av någon slags gränssättning.
Absolut. Ja. Och sen också kanske det här att jag har tyckt att det här med egoism är så fult. Och jag tycker egentligen det fortfarande. Men det kanske beror på vad man lägger i ordet egoism. Men för jag har tidigare...
Så vi har ju alla narcissistiska drag.
Absolut.
Och det behöver vi ha av evolutionära skäl. Så det är vissa som har dem lite mer.
Ja, det... Verkligen. Mm. Och jag tycker väldigt illa om det.
Jag tänker i vissa situationer så när man lär sig att sätta gränser.
Just det.
Så kommer någon till dig med ett problem och blablabla. Liksom så.
Just det.
Och då tänker, har du hittat sådana situationer? Här ska inte gå in och rädda. Här ska inte vara en hjälte i någon annans liv. Eller liksom.
Ja, men lite så. Lite så.
Det där får du klara själv, kompis.
Ja, och det gör jag kanske inte riktigt så. Men jag är inte lika helengagerad som jag har varit förut. Förut har jag nog gått in med hull och hår för att hjälpa. Men nu kan jag ibland, jag gör en liten värdering i huvudet så här, skulle den ha hjälpt mig i samma situation och bla bla bla, och hur mycket energi har jag? Och så kan jag kanske hjälpa till lite grann och säga ett vänligt ord också.
Mm.
Och beroende på situationen, det är klart att jag ibland hjälper till helhjärtat.
Ja.
Men jag gör en mer noggrann avvägning nu. Jag tänker verkligen mer på mig själv nu. Och det är väldigt skönt.
Mm.
Precis som du sa det där med att skälla ut någon eller säga dra åt helvete. Ja.
För det är ju kopplat till självkänslan tänker jag också.
Alltså, kanske, självrespekt. Ja men precis, är det det du menar? Eller?
Jag vet inte riktigt vad jag menar. Men jag tror att det är någon slags självrespekt i det du pratar om. Okej, okay, jag vill göra någonting här. Jag kan bidra, men jag vill inte det för att jag vill respektera mig själv och min egen tid.
Just det, just det.
Men dålig självkänsla som ju, det finns många människor som lider av. Så här, ja, men jag,
absolut.
Där finns man ju bara i sitt görande och inte sitt varande.
Just det, just det.
Och då blir jag hjälte, här kan jag lätt styra upp. Eller här kan jag liksom...
Just det.
Och att förstå att i det här sammanhanget så kan jag inte bidra med någonting. Eller här sammanhanget kan jag bidra med massor. Men det kommer inte hjälpa ändå.
Just det, just det. Eller jag vill inte.
Nej, men jag tittar nog. Jag vet det. Att liksom, man har återkommande saker på jobbet som man ska göra. Det ska ordnas någon forskarkonferens. Det ska vara liksom, innan kanske jag har varit med så här. Men det här var spännande. Nu tar vi ett förmöte. Som vet att det kommer, allting kommer bara ändras. 100 gånger och flyt runt.
Just
man kan lika ta det 6 dagar innan.
Ja, ja, ja. Just det, just, just det. Ja, men precis. Man har blivit lite mer effektiv kanske med sin tid också.
Ja, förstår vad energitjuvar.
Ja, liksom verkligen. Sånt. Verkligen.
Men jag tror den terapi jag gått i har nog handlat mycket om att när bidrar jag med saker, när jag inte, varför vill jag så himla gärna hjälpa till? Alla mina bästa vissa tendenser handlar om, fan jag vet inte ens du tror du skulle kunna hjälpa dig. Vilket det kan skilja från att vara bäst vinst, såhär, jag är min sann docent. Eller, alltså, det är olika sorters bästa vinst.
Absolut, absolut. Just det. Ja, det här är inte samma sak, men jag pratade med någon kompis häromdagen och folk som säger såhär, men jag är ärlig. Och då för dem betyder det att oombett komma med sanningar som ingen har bett om. Ja, det var något annat.
Nej, men det finns någonting med att jag har ju... att säga att jag är ärlig, jag säger sanningen är också en sån typisk liksom grej. Liksom. Ja, men vems sanning för första och sen
det
för andra?
Det
liksom.
Också, men också att pådyvla andra, det kanske är det. Pådyvla andra saker som de inte har bett om. Det är liksom, ja.
Ja, så är det någon människa som kanske då just du drar ett ganska stort liksom lass.
Just det.
Och då kan dina idiotier vara tuvan.
Och då, ja, tuvan.
Liksom
just
dina
just
idiotier
det.
Blir tuvan som skälper det här stora liksom,
just
lasset.
Just det, tänk.
Men vad ser du som det viktigaste att liksom män kan göra för att liksom motverka att deras kvinnor blir mer utbrända? För jag tänker, här är det tydligt genuskodat. Jag undrar om det finns studier
precis.
På hur utbrändheten ser ut i samkönade relationer mellan kvinnor.
Ja, men precis. Just det. Ja, just det. Fasen. Nej, men det som jag vet finns i alla fall, det är att män som är mer jämställda i sina relationer blir också mer utbrända. Tyvärr. Det är lite sorgligt.
Ett varningsord här, grabbar.
Ja. Precis. Få lägg dig på soffan och spela spel. Nej. Ja. Nej, men, och min slutsats av det är att vi faktiskt borde jobba mindre. Alltså, vi borde inte ha 8 timmars arbetsdag. Vi kanske borde ha 6 timmar. För det betyder ju i så fall att tiden inte räcker till. Mm. Om när vi delar lika på saker och ting så blir båda utbrända. Nej, det kanske inte är riktigt så det ser ut. Jag bara vet att när män gör mer hemma så tenderar de också att bli mer utbrända. Alltså... Mm. Så, och då är det ju som att det ena är på bekostnad av den andra. Liksom, att, ja, jag tror överlag att vi borde arbeta mindre. Men som sagt, vad männen kan göra egentligen så är det ju faktiskt...
Förlåt, men jag tänker avbryta ändå. Ja. För att det, är liksom, det slår mig nu att när vi pratar om den här duktiga flickan, jada, jada. Men när vi pratar om att män jobbar mycket och tar med sig jobbet hem och sitter på kvällen. Och så kan det ju antingen vara att man inte har någon annan som gör det. Om du är egenföretagare eller driver firma eller familjeföretag. Så här. Eller så kan det bero på att det är samma typ av dålig självkänsla. Att de känner att de behöver prestera för att deras
just
chef
det.
I sin tur ska...
Just det.
Men vi tolkar bara helt annorlunda.
Ja, när det handlar om män. Men vad menar du då? För det, jag pratade ju om hushållsarbetet. Men du menar om män...
Om jag tänker på den här undanträngningseffekten som blir att om du tar med dig jobbet hem, om du jobbar och män som jobbar mycket och så, där har vi egentligen samma dåliga självkänsla.
Ja, säkert.
Men vi skulle aldrig sätta den etiketten på
eller
dig.
Eller hur va? Nej, han är driven. Han är driven och precis, jobbar hårt.
Så att om vi...
Vill mycket.
Om man går ner i tid och man ser vad skulle krävas för att så blir det en annan diskussion.
Bara
det faktum att män blir mera, om jämställda män blir mer lättare att bränna ut sig. Det säger ju också någonting på vad ska vi ändra för att
det säger jättemycket. Ja men precis, det säger jättemycket. Ja. Ja, och folk frågar ibland hur det kommer sig att utomlands att det inte är samma utbrändhet där. Och jag tänker just på länder som USA där man inte har samma barnomsorg.
Nej.
Där kvinnor stannar hemma i större utsträckning och är hemmafruar typ. För då ägnar de sig åt det på heltid för att säga, då blir inte det samma. Att både ha ett betalande arbete på dagtid och ett obetalt på kvällen. Då blir man ju aldrig ledig.
Ja.
Men om man ägnar sig åt barnen på heltid, då kanske man inte blir utbränd i samma utsträckning. Gissar jag. Därför att det blir inte det dubbla arbetet. Då har man ett arbete.
Det är öppet och ojämställt på något vis.
Ja, precis så. Precis så. Och man har sett faktiskt...
Vilket
att
kan vara avslappnat.
Ja, men faktiskt.
Otroligt många svajiga slutsatser vi drar här. Men samtidigt...
Nej, för det som jag tror, det skriver jag också i boken. Jag tror att Sverige är på väg mot jämställdhet. Men än så länge så är vi däremellan. Det är inte helt jämställdhet. Men om det hade varit det så hade det varit en annan situation. Men vi befinner oss i en slags paradox eller liksom på vägen dit.
Men det är för att jag pratade med någon forskare som i din sitt så att säga, alltså som uppvuxen på 70-talet, 80-talet och hade mammor som pratade om frigörelse. De pratade om de brände BH, vad det var.
Just det.
För första var det få BH som brändes och för andra så det var ju bara prat.
Okej.
Okay. Det var ju fortfarande väldigt högt utsträckning liksom vår generations pappor som gjorde vad fan de ville.
Självklart.
Så att här har vi en generation med kvinnor och sådana här forskare då, som växer upp med att ha hört jämställdhet från barnsben och det
just
är bra.
Det,
men
det.
Inte har sett det.
Ja.
Så att de replikerar sina mammors mönster
just
men
det.
Pratar om något annat vilket då är återigen blir liksom det är förvirrande.
Diskordans. Ja, absolut.
Mm.
Den har jag inte tänkt så mycket på, men du har helt rätt. För när man ser så här gamla filmer från 70-talet där de sitter, ja men det är ju gubbar, grabbarna som pratar och kvinnorna liksom sitter ja. Med och ja. Så liksom kollektiv.
Historiskt relationsslagg vi baxar runt på.
Ja men faktiskt. Ja, det där är ju svårt då. Och då ska man ju komma ihåg också att det var bara 100 år sedan som kvinnor fick rösträtt. Det är liksom, 100 år är inte så himla lång tid som man tror.
Nej, vi har kommit otroligt långt och ingenstans alls.
Ja men lite så. Ja men lite så faktiskt.
Avslutningsvis, 3 böcker eller en podd eller annat som har inspirerat dig eller påverkat dig.
Just det, ja. Ja, alltså jag läser inte jättemycket facklitteratur, men ibland läser jag romaner. Och en roman som jag läste som var, jag tyckte den var så fantastisk. Nu måste jag dubbelkolla namnet här. Det är samma kvinna som skrev Eat, Pray, Love, och det vill jag nästan inte säga, för jag tycker den filmen var lite fånig, men
filmen, eller Elizabeth Gilbert.
Ja, det är precis hon. Det är precis hon. Hon har skrivit en bok som heter Alma Whittakers betydelsefulla upptäckter. Och det handlar om en kvinna som är oerhört intresserad av natur och djur. Och hon, hennes nyfikenhet och driv gör att hon blir en slags vetenskapskvinna kan man säga. Och börjar katalogisera en massa olika växter och så. Och det handlar om hennes liv och det är en tjock bok och jag läste den intensivt när jag var på semester ensam på Teneriffa för att komma bort från allting. Och det kan bli en helt annan upplevelse i alla fall när man är ensam. Men den var en sån fantastisk värld att få komma in i den och hon var så fantastisk och hon skriver väldigt bra, Gilbert. Nej, sen så är jag läste ju psykologi för länge sedan för jag är intresserad av människor och hur människor fungerar och jag älskar som många andra att se saker om sekter och om folk som ljuger och fuskar och bedrar. Och jag har älskat att se filmen eller dokumentären om Bikram. Dokumentären om Bikram. Jag tycker det är fascinerande för det första hur en människa kan vara så avskyvärd, utnyttja andra. Och när drivkrafterna är pengar och sex, som det alltid är. Antingen är det pengar, eller så är det sex, eller så är det både och. För att lura. Och dessutom hur människor verkar ha ett behov av att se upp till en människa. Jag tycker det är väldigt fascinerande. Så den har jag sett många gånger.
Bikram, yogi, guru, predator.
Precis.
Yogalärare, guru, förövare.
Precis. Mm. Otroligt, ja. Och sen en podd som jag har lyssnat på många, många gånger. Det är den om cyanidkvinnan i Rättegångspodden. Jag tycker det är, alltså det är förfärligt för de inblandade. Men hur man kan sitta och ljuga och ljuga och ljuga helt obekymrat. Det fascinerar mig. För det smickrar mig själv kanske. Men det är väldigt långt bort från den jag är. Så den tycker jag också är otroligt fascinerande. Psykologiskt intressanta dokumentärer.
Ja, det är, jag tycker alltid det är väldigt roligt att se de här. För man blir inspirerad på det som ett helt annat.
Inspirerad? Alltså,
jo, men hur mänsklighetens förmåga till självbedrägeri eller liksom.
Och som sagt, att en del vill det. Det är som den här Johannes, nej, vad heter den? Johannesburg. Eller den här, de som tog livet av sig på i Honduras eller vad det var för något. Som åkte från, ja du vet den, Jonestown. Ja. Just det. Och har du hört den om den här svetthyddan?
Nej.
De som, ja, är helt otroligt. Ja. För att någon sån här guruaktig person sa det. Det är bananas. Bananas är det.
Världen är bananas. Avslutar vi med det. Tack snälla för att du kom och bidrar med dina perspektiv.
Tack så mycket. Det har varit jättekul att prata med dig.
Du har hört professor Hedvig Södlund och om du vill läsa mer om vetenskapen bakom utbrändhet så rekommenderar jag varmt hennes bok som du finner länkad i beskrivningen till podden. Och utifrån det du hört oss prata om idag har några av dina vänner som tror skulle gilla att få de här perspektiven tycker du ska tipsa dem om just det här avsnittet. Det var Dela inifrån appen. Och eftersom du har lyssnat hela vägen till slutet så skulle jag också bli glad om du gav podden 5 stjärnor i betyg. Det gör du här i appen, det tar nästan ingen tid alls, men det gör det lättare för andra att se att perspektiv är en uppskattad podd redan innan de börjar lyssna. Dagens avsnitt, ja det gjordes som vanligt av Sara Berg som är redaktör, Jens Back som står för klippningen, Sara Lundgren som sköter våra publiceringar och av mig Per Lundqvist. Mixningen är gjord av Spraydog Studios. Nästa vecka, ja då får du perspektiv på ett annat ämne som också gör det. Vi hörs då.